Ja, då ska vi se. Hör ni mig? Kul att vara i Östersund. Fortfarande kan jag få säga. Jag föreläste 2 dagar för personal på sjukhuset. Det vi känner alltså idag till ungefär 100 olika sjukdomar som leder till demens. Och i framtiden kommer vi förmodligen inte prata om begreppet demens, utan vi kommer prata om de här olika sjukdomarna framförallt. För demens, förutom att det formellt betyder utan själ, så är det ju egentligen först när sjukdomarna har gått så långt så att det får konsekvenser för hur man klarar sitt dagliga liv. Det är då de här sjukdomarna har lett till att man har blivit dement. Och det är ju inte särskilt smart att ha ett begrepp som kräver att man har haft en sjukdom i många år innan man uppfyller kriterierna för att vara dement. För det här handlar ju om att vi måste upptäcka, ska vi kunna göra någonting åt det så måste vi upptäcka sjukdomarna långt innan det har gått så långt att hjärnan är delvis oåterkalleligt skadad. Sen ser ni ju då att det finns ingen sjukdom som ökar mer i samhället än människor med demenssjukdom. Det blir en allt större utmaning för vårt samhälle. Vi har 180 000 människor med demenssjukdom i Sverige idag. Ungefär. Vi har 90 000 platser på äldreboenden. Där mellan 80 och 90% har demenssjukdom. Var ska de där? 200 000 som tillkommer. Eller 220 000 som tillkommer. Var ska de ta vägen? Ja, det blir definitivt en utmaning. Det är också så att de här demenssjuka kommer att stå för långt över hälften av alla som kommer in på ortopeden med höftfraktur. För människor med demenssjukdom har ungefär 4 gånger ökad risk att ramla och få höftfrakturer. Och då vet ni att på ortopeden är man ju jättebra på att ta hand om dementa människor. De är experter på det. Experter på att få dem akut förvirrade och drabbas av en massa onödiga komplikationer. Så det här blir alltså en enorm utmaning för sjukvården och äldreomsorgen. I världen så kan vi faktiskt räkna med att det blir 4 gånger fler demenssjuka till 2050. Så vi har inte den värsta ökningen i världen, utan det har vi i Vietnam och Bangladesh. För där får man en mycket snabbare ökning av andelen äldre än vad vi har i Sverige. Så det här är, om vi säger att vi har 25 miljoner människor med Alzheimer i världen idag, så kommer vi då ha över 100 miljoner. Det som också är ett problem, det är att när man blir gammal så finns det så många doktorer och andra som tror att ja, då hör det väl till att man blir dement. Då behöver man kanske inte ens utreda. Men det är faktiskt precis tvärtom. Människor som får minnesproblem som är i 90-årsåldern, där finns det oftare faktiskt behandlingsbara orsaker. Eller orsaker som man kan göra, eller man kan göra saker så att deras demenssymptom försvinner. Sådana vanliga orsaker är till exempel depressioner, som ofta liknar demens när man är i hög ålder. Det handlar om läkemedelsbiverkningar. Det handlar om rubbad ämnesomsättning. Det handlar om näringsbrist. Som är väldigt vanligt i hög ålder och väldigt vanliga orsaker till minnesproblem. Ja.
Det är vanligt att man ger medel mot depression.
Ja.
När de kommer in på ett boende. De är inte utredda för det.
Nej.
När de börjar med att ge.
Jättesmart. Alltså för att inte hörs som behöver teleslinga, så börjar man med att ge antidepressiva utan att man ens har utrett patienten. När det gäller antidepressiva läkemedel till människor med demens så finns det egentligen bara en bra studie där man lottar demenssjuka människor till, som har depressionssymptom, och lottar dem till citalopram, cipralex och Zoloft, alltså de här vanliga antidepressiva. Och då visar man att det finns 0 effekt på depression. Men de får en massa biverkningar. Mellan 40-50% av alla gamla på äldreboenden stoppar vi i de här verkningslösa läkemedlen med massor av fallolyckor som följd. Det är det läkemedel som orsakar mest fallolyckor och mest frakturer i Sverige idag. Det är de här lyckopillerna, SSRI som de kallas. Alltså Zoloft, Citalopram, Cipralex och en hel del andra preparat. Det första som kom var ju Prozac som heter Fontex i Sverige. Vi har precis förresten gjort en väldigt spännande studie som vi ska skicka in nu till någon av de ledande medicinska tidskrifterna. Vi har tittat på 313 000 män. Det är ganska många. Det finns inte så många så stora forskningsprojekt. Och så har vi tittat på de där 313 000 män som mönstrade för snart 40 år sedan. Och så tittar vi på vilka blir drabbas av demens före 60 års ålder. Och då hittar vi några riskfaktorer. Nummer ett, den vanligaste orsaken, vanligaste riskfaktorn för att drabbas av demens före 60 års ålder. Vad kan det vara? Någon som vågar gissa? Vad är det som, alltså före 60 års ålder, vad är den vanligaste, starkaste riskfaktorn för att få demens före 60 år? Vad sa du, rökning? Nej. Alkohol. Särklass störst risk. Dock inte för Alzheimers sjukdom. För vaskulär demens och för en del andra demensformer. Men för Alzheimers sjukdom så finns det en särskilt stark riskfaktor hos de här männen. Dels vad de hade då när de mönstrade, men också det de har haft på vägen fram till de blir dementa. Och där har vi då depressioner. Och det är något som pratats alldeles för lite om. Att depression är en väldigt stark riskfaktor för att drabbas av och utveckla demens. Långvariga svåra depressioner bryter ner hippocampus, den del av hjärnan som är mest drabbad vid Alzheimers sjukdom. Har man en långvarig depression så skrumpnar hippocampus, även hos yngre människor. Och det är precis samma, när man gör en magnetkamera på en människa med Alzheimers sjukdom så är det också hippocampus som har skrumpnat ihop. Gissar jag att ni inte har hört så mycket om. Att depression är en väldigt stark riskfaktor, ökar risken för att man utvecklar Alzheimer. Nej, vad kul, nu fick jag berätta något nytt för er. Ska berätta mycket som ni inte hört. Sista punkten är alltså, oavsett ålder så måste man utreda demenssymptom. Och för mig är det ju så vansinnigt kul när det kommer patienter på remiss från distriktsläkaren för demensutredning. Och så tittar man i medicinlistan och säger, den här patienten har tre läkemedel som kan förklara att patienten har minnesproblem. Tar vi bort dem och så tar man demens. Jättekul. Och det händer ganska ofta faktiskt. Jag menar, det är ju faktiskt så att ungefär 2/3 av människor över 80 år har ju minst ett läkemedel som påverkar minnet. Jag tror att här sitter massor av människor som står på läkemedel som ger sämre minne. Och alla de där läkemedlen står ju faktiskt på Socialstyrelsens lista på läkemedel som man inte ska använda till äldre. Man kan faktiskt gå och köpa lite demenspiller, alltså som man blir dement av, på Statoil och Ica. Folk tror ju att i och med att de säljs receptfritt så måste de ju vara säkra. Men det är faktiskt så att man kan säga gamla människor som har en ömtålig hjärna, de kan definitivt få demenssymptom av flera av de preparat som vi säljer. Man kan köpa på OK också för den delen. Och visst är det häftigt tycker jag, eller anmärkningsvärt, att många läkemedel som står på Socialstyrelsens lista över olämpliga läkemedel till äldre, de säljs receptfritt. Jag har föreslagit Lars-Erik Holm och Läkemedelsverkets generaldirektör, förbjud försäljningen av receptfria läkemedel till personer över 70 år. De borde inte få köpa det. Men då blir det åldersdiskriminering och så får man inte göra. Men då kan man ju istället ställa krav att de som säljer de här preparaten, de borde ha en rådgivningstelefon. Så att den som ska köpa dem kan lyfta luren och få rådgivning. Kan jag ta den här medicinen, den här Ipren-tabletten eller den här magsårstabletten eller den här allergitabletten? Jag som har de här sjukdomarna, jag som äter de här medicinerna. Men det är faktiskt så att några av de receptfria läkemedel som säljs på Statoil och Ica är det läkemedel som idag dödar flest gamla människor. Ja. Ja. Ja, i medelåldern så kan det sannolikt minska risken för demens. I hög ålder kan det sannolikt öka risken för demens. Aj då, nu blev det krångligt. Men det är ingen tvekan om att om du går med väldigt höga kolesterolvärden i 40, 50, 60-årsåldern, då har du en enormt ökad risk att drabbas av vaskulär demens. Då pratar jag om de här som har ärftligt väldigt höga kolesterolvärden. Ja. De förstör musklerna. Ja. Och de blir deprimerade av dem. Ja. Jag var senast, nu ska jag se, det var bara någon vecka sedan så var jag och pratade själv. Men sen lyssnade jag på ordförande i Hjärt-Lungfonden som sa att alla 80-åringar ska ha blodfettsänkande läkemedel. Och det saknas totalt vetenskapligt underlag för detta. Det jag ser är att gamla människor som får det blir väldigt sjuka av de här läkemedlen. Det är ingen tvekan om att i alla fall äldre oftare blir sjuka av dem. Ja, vi går vidare. Det man också ska ha för sig är att demenssjukdomar är förkorta livet. Man kan säga att om man drabbas av en demenssjukdom så halverar det ungefär den återstående livslängden. Och många drabbas naturligtvis av svårt lidande. Och det svåraste lidandet, eller det som gör att en demensdrabbade lider väldigt svårt, det är ju framförallt kopplat till depression. Depression och ångest. Det är det som gör att demenssjukdomen blir väldigt plågsam. Kan vi bara komma åt, behandla depressionerna och ångesttillstånden, så behöver inte demenssjukdomen i sig vara ett så svårt lidande. Sen måste man naturligtvis, på grund av att man har dåligt minne, få en trygg omsorg. Men lidandet är huvudsakligen kopplat till ångest och depression. Och då är det ju sorgligt att de här läkemedlen som vi sätter in, lyckopillren, är helt verkningslösa när det gäller depressioner hos människor med demenssjukdom och bara orsakar biverkningar. Då måste vi hitta andra metoder att behandla depressionen med. Och demenssjukdom i sig ökar risken för att man blir deprimerad. Alltså nervcellsdöden i hjärnan leder i sig många gånger till att man får en mycket svår, mycket djup depression. Och det är ett jätteproblem. Det här är ju främsta orsaken till att just nu i min forskargrupp så har jag 9 personer som bara jobbar med problemet med depressioner hos äldre. Och framförallt då hos människor med demens. Ja, hjärnan då. Män har större hjärna än kvinnor. Vilket verkar innebära att det lättare blir krångel i den när man blir äldre. Män blir lättare förvirrade, oftare förvirrade. Men kvinnor drabbas faktiskt mer av demenssjukdomar. I stort sett i alla åldrar. När det gäller de flesta demenssjukdomarna så är det framförallt det där området mitt inne i hjärnan som är känsligast och som är viktigast att försöka skydda. Vid Alzheimers sjukdom så är det framförallt de där svarta nervknutarna som nervcellerna dör ifrån början. Vid vaskulär demens, åderförkalkningsdemens, proppdemens, så är det oftast det där området på djupet i hjärnan som drabbas. Det intressanta är att det där är, kan vi säga, kroppens känsligaste område. Sjunker blodsockret så är det först där som man får problem med energitillförseln till nervcellerna. Andas vi för dåligt så vi får syrebrist, då är det först där som cellerna inte fungerar. Sprutar vi massa kortison på patienten, då dödar vi först de där nervcellerna och då skrumpnar den där delen av hjärnan. Svår kronisk stress, utmattningsdepressioner eller svåra långvariga stresstillstånd eller just depressioner. Depressioner hos äldre går nämligen med jättehöga kortisonvärden dygnet runt. Man kan säga att den som är deprimerad står egentligen på höga kortisondoser. Men ni vet, normalt när man äter kortison så tar man en dos per dygn. Och då hinner halten sjunka på natten. De som är deprimerade, de har höga kortisonvärden dygnet runt. Och det klarar inte gärna. Sprutar vi kortison på råttor, då dör precis de där nervcellerna. Och det ser precis ut som vid Alzheimer. Det som också är spännande, nu ska vi se, nu fanns det ingen pekpinne här, men kanske jag kan använda, ser ni att det är en pil jag har här? Ja, det gör ni. Här sitter ju näsan. Och det är väldigt spännande att, och här sitter nässlemhinnan. Och så är det en kort, kort väg in från näsan hit. Kan Alzheimer komma in genom näsan? Är det där han kryper in? Ja, det är väldigt intressant. För det första problemet med minnet vi får, det har med luktminnet att göra. Det använder vi numera och man använt det i över 10 år i USA. Som det första, när vi gör en demenstestning så testar vi luktminnet. För det kommer, minnesförlusten är det lukten, kommer före nästan all annan minnesförlust. Så det är inte alls så tokigt att jag säger om Alzheimer kommer in genom näsan. Det kan ju faktiskt vara så att det kryper in några små prioner, primitiva virus, och tar sig in i hjärnan. För det intressanta är ju sen att Alzheimer sprider sig sen därifrån som om nervcellerna smittar varandra. Det är en av de mest spännande forskningslinjerna, bland annat Jan Markussons forskargrupp i Linköping tittar på hur sprider sig Alzheimer. Och det visar sig att det verkar spridas från nervcell till nervcell i vissa områden. Så frågan är om det kommer in genom näsan. Det är en spännande idé. Jag sitter i ett antal sådana här forsknings... Jag sitter bland annat i Demensförbundets forskningsstiftelse som sakkunnig. Och det är jättespännande att det kommer nya idéer som kanske kan leda till att vi kan behandla sjukdomen bättre. Ja. De är hjärnans strömbrytare. Fungerar inte de så kan du inte koppla på hjärnan. Du ser, från de där knutarna går det banor upp till hela hjärnbarken. Ska du kunna koppla på hjärnbarken så du förstår vad du ser, att du hör, förstår vad du hör, då måste det här fungera. Fungerar inte det där, då kan du inte koppla på hjärnan. Då fungerar inte minnet. Det är framförallt det här som gör att minnet inte fungerar. Inte koncentrationen och inte uppmärksamheten. Därför hoppas jag att ni använder de där hjärndelarna nu. Koncentration, minne och uppmärksamhet. Så en hel del av det jag jobbar rätt mycket med, jag har jobbat rätt mycket med, det är ju när vi tar hand om gamla människor och demenssjuka i sjukvården. Min avhandling handlar om hur man ska söva människor utan att de får hjärnskador. Och när vi opererar gamla människor och de får blodtrycksfall och det blir dålig genomblödning här, eller de andas dåligt eller de blöder mycket och har ont om blodkroppar, då är det det där området som skadas först. Och vid lågt blodsocker, hypoglykemi, om man är för aggressiv med insulinbehandlingen, då dör nervcellerna där också. Så det här är hjärnans känsligaste område. Och sen vad det är för mekanismer bakom Eller jag sagt, Alzheimers sjukdom är ju inte en sjukdom. Det är många olika sjukdomar som ger liknande förändringar i hjärnan. Så de här forskarna som står och säger att vi ska, om vi bara får några hundra miljoner så ska vi bota det här. Ja, man kanske kan bota någon av de här olika orsakerna till Alzheimer. Man kan inte bota alla orsaker till Alzheimer genom att vaccinera eller vad man nu ska göra. Okej. Sen har vi då hjärnan och då ser ni att längst bak här så har vi synbarken. Och här har vi hörseln. Och här har vi känseln. Här uppe har vi känseln i fötterna. Här har vi känseln i läpparna. Visst är det lite tokigt, va? Och samma sak. Här rör vi på tårna och här rör vi på läpparna. Och det värsta är inte nog med att det är upp och ner. Höger sida rör vi med vänster sida. Och höger sida hjärnan rör vi vänster sida. Alltså vilken krånglig konstruktion. Det är ju jätteknepigt för doktorn att förstå var sitter skadan. Och sen är det lite tokigt. Jag menar, ögonen sitter ju här framme. Och så ska nervbanorna från ögonen gå ända längst bak i nacken. Det inbjuder ju till krångel på vägen. Jag menar, de där nervbanorna till ögat passerar ju. Ja, det passerar bland annat massa blodkärl och det passerar hypofysen. Och det är mycket som kan hända där. Hur som helst. Nu får vi en typ Alzheimer. Ni kommer ihåg först den här skadan i hippocampus. Som finns hos i stort sett alla, mellan nästan alla demenssjukdomar. Det är egentligen bara frontallobsdemens som inte börjar där. Eller PIX-sjukdom. Eller. Utan då drabbas alltså gässloben. Ska vi se om vi får det här området och ner i tinningloben. Och som sagt, de där nervbanorna som ni såg inifrån djupet, de går ju faktiskt upp till de här delarna av hjärnan. Så att det är därför det kan vara intressant att fundera på. Sprider sig sjukdomen via nervbanorna? Att det något skadligt protein eller något som sprider sig. Men det intressanta är ju här då att förstå. Här är synbarken. Den finns kvar långt, långt fram i demenssjukdomen. Men området framför. Där man ska känna igen det man ser. Och där man kanske ska komma ihåg det man ser. Ja, vad händer när man får problem här? Jo, man går iväg, man känner inte igen sig och man hittar inte tillbaka. Man går vilse. Och när sjukdomen blir värre så får man svårt att känna igen ansikten på sina närstående. Och när sjukdomen blir ännu värre så börjar man få svårt att känna igen toaletten, tallriken, besticken, tandborsten. Världen blir mer och mer obegriplig. Sen har vi känseln. Om ni tänker efter. Tänk vad ni kan känna igen det ni får i munnen. Om det är hallonkärnor eller brödsmulor eller jord eller sandpapper eller en hård karamell eller en mjuk köttbulle eller. Vi har en fantastisk förmåga att känna igen saker. I munnen, i våra fingrar. Och en demenssjuk människa får successivt mer och mer problem att känna igen saker med känseln. Och eftersom de också tappar luktminnet så känner de ju inte igen maten. Smaken finns ofta kvar. Och vad är det för smaker vi tycker om? Sött. Det är det vi känner igen som ätbart. Och det innebär att många med Alzheimers sjukdom, när sjukdomen har gått ett tag, det enda som vi kan få dem att äta, det är det som smakar sött. Och det är inte så svårt att förstå när luktminnet är borta. De känner inte igen kaffelukten, de känner inte igen nästan någon annan smak. Men, eller smaken känner de igen, men det är ju sött, surt, salt, bäskt och umami. Det är de fem smakerna. Och det finns kvar. Men det man associerar med mat som är ätbart, det är oftast det som är sött. Och sen har vi det som är det svåraste problemet vid Alzheimers sjukdom. Att i det här området ska vi förstå vad folk säger. Vi ska förstå språket. Och ni ser att det området ligger också i det området där vi ska förstå orden vi läser. Vår språkförståelse ligger här. Vare sig det är det talade språket eller det skrivna språket. Men samtidigt ser ni då att det här området av hjärnan där vi styr våra läppar och vårt stämband drabbas inte vid Alzheimers sjukdom förrän möjligen långt, långt fram i sjukdomen. Så några år innan man slutar att prata med Alzheimer så har man slutat att förstå. Och detta orsakar ju väldigt stora omvårdnadsproblem. Vi tror ju som vårdpersonal ofta, eller som anhöriga, att eftersom personen kan prata så borde han ju förstå vad jag säger. Och gör han då inte som jag säger så jävlas han väl bara. Men man kan säga att i genomsnitt 2 år innan man slutar att prata så har man slutat att förstå. Och det här ger ju väldigt mycket till konflikter och aggressivitet. Ni kan ju tänka er att det kommer en kines som pratar kinesiska. Kan du lägga undan de där grejerna? Nu förstår du inte vad jag säger, men jag lägger undan dina grejer. Här har vi en typisk Alzheimer-patient som brukar kissa på sig. Så därför ska vi ta med henne på toaletten. Och nu är det en kines här som pratar kinesiska med dig och tar in dig på ett rum. Med en toalett som du inte känner igen. Och som börjar slita av dig kläderna. Vad gör du då om jag sliter av dig kläderna? Då slåss du. Nu har vi fått en aggressiv och motsträvig Alzheimer-tant här. Och då blir det Risperdal. Ja, just det. Eller Haldol. Eller ännu värre, lite Suprexa. Jag menar, hur ska jag få av dig kläderna? Tror du att det går om jag pratar kinesiska? Och tar in dig i ett rum där du inte känner igen dig? Men hur ska jag bära emot? Finns det något sätt? Va? Känns det bra så här? Nej. Känns det bättre så här då? Nu känns det bättre. Så nu finns det en chans att få av dig kläderna. Ja. Ja, det kräver naturligtvis oerhört mycket tålamod. Och massor av kärlek. Då kanske det går. Ja. Ja, det förstår jag att det här är ju något av de svåraste uppgifter vi har i vården. Att utan att kränka en individ som inte förstår situationen. Att hjälpa dem med intimhygien eller hjälpa dem att sköta munhygien. Det kräver ett oändligt mycket av kärlek, empati, tålamod, improvisationsförmåga, avledningsförmåga. Att få personen att känna sig trygg och lugn. En människa som har de här problemen har naturligtvis en väldigt utsatt situation. Det här är ju då en förenklad bild. Olika människor har olika svårighetsgrad av de här problemen. I olika stadier av sjukdomen. Men det går oftast hitta vägar, kontaktytor som gör det möjligt. Men det går ju aldrig, som sagt då. Det är samma sak om de här ganska till tandläkaren. Det går naturligtvis inte att börja med att hälla ner stolen och komma uppifrån. Alltså. Och sen vända upp munnen och köra in en borr. Alltså. Jag menar, det är klart att de klipper till. Eller biter av tandläkaren tänderna, eller händerna menar jag. Men sen så kommer ju det som gör det extra svårt, att sen sprider sig sjukdomen också upp där i pannloben. Och där sitter ju impulskontrollen. Det är det som fungerar det. Då hugger vi inte gaffeln i handen på personalen. Vår aggressivitet kan vi kontrollera. Vår ångest kan vi kontrollera. Men vid demens så kommer en sämre kontroll av våra känslor. Med ökad risk för aggressivitet. Kanske också sexuellt ohämmat beteende. Ja. Det här handlar ju alltså väldigt mycket om att på olika sätt försöka kompensera det som hjärnsjukdomen tar ifrån av förmågor. Och det här kräver ju oerhört skicklig och kunnig personal. Som kanske också behöver kvalificerad, regelbunden handledning av människor som med neuropsykologiska tester och liknande kan försöka hitta metoder att nå och kompensera de här problemen. Ofta finns det ju då naturligtvis också i arbetslaget på en äldreboende någon som intuitivt klarar det här. Och som kanske inte alltid kan förstå varför. Varför går det så bra med den personen? Ja, det handlar ju många gånger kanske om något som vi kan kalla personkemi eller vad det nu är för någonting. Men prata kan ibland vara precis omöjliggöra kommunikation eller samspelet. Tänk er själva att det kommer någon som pratar ett helt obegripligt språk och ska hjälpa er. Det är bättre att vara tyst. Jag jobbade under några år med Ronnie Gardiner. Med hjärnskadade människor. Vet ni vem Ronnie Gardiner var? Charlie Normans trummis. Han jobbar ju väldigt mycket med rytm, musik, färger, beröring. Stimulera hjärnan. Och ibland kan det vara ett sätt att få en demenssjuk människa att känna sig lugn och trygg. Att de kanske med lugna rytmer eller... Ni vet också att när man förlorar språket, det har säkert de flesta av er upplevt. Man slutar prata, men plötsligt så spelas det en psalm. Och plötsligt kan den demenssjuke få fram orden och börja sjunga orden. Fast de inte har kunnat prata på länge. Så att på något sätt med rytm och musik så kan man väcka delar av hjärnan. För även hos en Alzheimer-sjuk patient som har gått långt i sjukdomen så finns det ofta fortfarande ganska friska hjärnområden kvar som man kanske kan utnyttja för att nå dem. Det som är det sorgliga det är ju då att är man gammal och är man kvinna och dessutom har demenssjukdom, då kan man inte förvänta sig något mycket av svensk sjukvård. De får konsekvent mycket sämre vård. Framförallt inom akutsjukvården. Jag vet inte om ni hörde, nu kommer jag inte ihåg vad det var för program, men man pratade, det var från Stockholms sjukhus, där betraktar man de här förvirrade gamlingarna som sjukvårdens svarte petter. Ingen vill ha dem. Ingen vill ta ansvar för dem. Jag har ju själv varit involverad i ett antal uppdraggranskningsprogram och jag är... Brukar hjälpa dem ibland när det gäller medicinska frågor. Det kommer snart ett program som kommer förmodligen få ännu större uppmärksamhet än i det här fallet med Gulli. Om ni kommer ihåg, hon som blev dement av sina mediciner. Det var ett program som jag medverkade i bland annat. Men det kommer ni inte ihåg, men det kommer Gulli i alla fall. Men det värsta var att i det programmet med Gulli så glömde man ju det väsentligaste. Det var ju mycket värre i verkligheten. Men det blev för krångligt tyckte de att få fram det i tv. Gulli fick ju ett epileptiskt anfall ute i Stockholms skärgård. Och sen fick hon, när hon kom in på Huddinge sjukhus, så fick hon en epilepsimedicin. Och den epilepsimedicinen, som alla epilepsimediciner, så satte den ner hennes reaktionsförmåga, hennes minne. Alla epilepsimedicin har en dämpande effekt på hjärnan. Hos yngre människor så avtar det där ganska snabbt. Men hos äldre kan det ligga kvar ganska länge som ett nedsatt minne. Det är ingenting som läkemedelsbolagen egentligen medger. Att det ger så mycket, ska det man säga, kognitiva problem. Men hon fick i alla fall minnesproblem. Och det ledde då till att hon fick en demensdiagnos. Alzheimer. Och sen fick hon då bromsmedicin. Tyvärr var det ju då så att bromsmedicinerna, de sänker kramptröskeln och då blev hennes epilepsi sämre. Så då måste man höja epilepsimedicinen. Och då blev hon ännu mer dement. Och när hon blev ännu mer dement, då blev hon ju ledsen. Och när hon blev ledsen så vill man ju sätta in ett antidepressivum. Och SSRI-preparaten sänker kramptröskeln och jag och henne ännu mer demenssymptom. Eller ännu mer epilepsi. Och sen fick hon ännu mer epilepsimedicin. Och till slut var hon i sediment som man inte fick i några mediciner. Och då blev hon helt frisk. Ja. Men det var, tog 11 år. Hon förlorade 11 år av sitt liv. Det hjälper inte. Nej, alltså problemet var ju då att det här blev ju rätt mycket uppmärksammat och det var massa möten i läkarsällskapet och en av mina kollegor var den som granskade den här anmälan enligt Lex Maria och ingen tyckte att någon hade gjort fel. Som vanligt. Men för mig som har jobbat med gamla människor i stort sett hela livet, både i Slen och både i akutsjukvård och så är det väldigt uppenbart att man får såna här biverkningar väldigt ofta när man är gammal. Och hon var inte särskilt gammal i sig. Det intressanta var att exakt samma vecka som Uppdrag granskning kom och intervjuade mig så fick jag in nästan en identisk patient på ett av mina demensboende jag skött. En kvinna som visserligen hade en tidig Alzheimer men som fick ett epileptiskt anfall, stod på bromsmedicin och antidepressiva. Och de här klantiga neurologerna sätter bara in epilepsimedicin. Tar inte bort medicinerna som orsakar hennes epilepsi. Så på 2 månader gick hon från att vara klara sig jättebra hemma självständigt. Ja, hon hade gubben där hemma också. På 2 månader blev hon ett vårdpaket. Och när hon kommer in då så är det ju bara först ta bort medicinerna som orsakar epilepsin. Sen ta bort epilepsimedicin. Sen reser hon sig upp, börjar gå och prata och äta själv. Jättekul. Men det är ju så onödigt. Problemet är att jag tror att jag måste begränsa er till att ställa frågor som jag kan upprepa för att de som sitter här, många, hör inte vad du säger. Nej. Utan det hänger på teleslingan. Ja. Gärna frågor, men kanske mindre kommentarer. De kan vi ta senare. Det som jag är mest bekymrad över idag det är att det finns en attityd mot människor med demenssjukdom att de ska ha palliativ vård. Många hävdar att demensvården ska vara helt inriktad på palliation, vilket betyder lindring. För mig är det precis fullständigt galet. För palliativ vård till den här gruppen människor leder i stort sett endast till användning av massa lugnande och dämpande läkemedel. Det vi istället behöver i vården av demenssjuka är att se de resurser som fortfarande har kvar. För åtminstone undvika att ge behandling som påverkar hjärnan på ett negativt sätt. Vi måste istället alltså ha ett rehabilitativt synsätt. Ta vara på det friska med alla medel vi har. Bevara funktion och åtminstone fördröja försämring. Vården idag gör tyvärr ofta, bidrar ofta till att de försämras i onödan. Man ger alltså symptombehandling istället för att ta reda på vad symptomen beror på. Jag kommer tillbaka till exempel på detta. Vi har visat då i forskningsprojekt efter forskningsprojekt. Höjer vi kvaliteten i vården av akut sjuka äldre människor så vinner de som har demenssjukdom mest i form av minskade komplikationer, kortare vårdtider, bättre funktionsförmåga. Men som akutsjukvården idag tar hand om gamla, sköra och demenssjuka människor så gör den många gånger mer skada än nytta. Läkemedel som vi sätter in på gamla, sköra människor och framförallt demenssjuka människor, jag skulle våga påstå att biverkningarna och nackdelarna är större än vinsterna som det ser ut idag. Och det handlar framförallt om läkarens ansvar som sätter in läkemedel. Han måste följa upp effekter och biverkningar. Det finns ingen genväg. Och det här handlar då om kontinuitet. Det handlar om att det borde vara olagligt med stafettläkare till den här patientgruppen. Till exempel. Jag kommer tillbaka till det här också. Det här är till exempel ett... Vi har gjort flera studier, men vi har alltså lottat gamla med demenssjukdom på äldreboende. Och så har vi erbjudit dem fysisk träning med sjukgymnaster. Hälften har fått sociala aktiviteter. I den första studien så hade hälften demenssjukdom och hälften hade inte demenssjukdom. Och vi hade störst effekt hos dem med demenssjukdom. När det gäller att förbättra deras förmåga att vara självständiga, klara av sitt dagliga liv. Alltså precis tvärt emot vad sjukvården i allmänhet tror. Att demenssjuka går inte att rehabilitera. De går inte att träna upp. Men det är precis tvärtom. Där vann vi mest. Man kan säga att fysisk aktivitet hade minst lika mycket effekt. Eller kanske till och med mer effekt än bromsmedicin. När det gäller att bevara funktion. I verkligheten så slängs de ut utan rehabilitering. Till kommunen. Ett av de mest intressanta erfarenheter jag har fått, det är väl under de sista 12 åren så har vi varit och hälsat på alla de äldsta i Umeå. I Dorotea, Vilhelmina, Storuman, Sorsele och Malå, Korsnäs, Vasa och Malax i Finland. För att ta reda på vad är de stora hoten mot en god ålderdom. Vilka är de stora hälsoriskerna? Vad är det som gör att vi har följt dem sedan vart femte år? Jag har nu i sommar varit i Dorotea och hälsat på dem som jag hälsade på för 10 år sedan och för 5 år sedan. De yngsta som jag hälsade på för 10 år sedan, de är nu 95 år. Tänk att få sitta med dessa gamla människor vid köksbordet och prata om vad som är viktigt i livet och vad som är svårt i livet. Va? Vilka möten, vilka fantastiska människor. Vilken historiekunskap man får. Hur var livet? I Dorotea till exempel, drunkningsolyckan på Ormsjö som gjorde många av de här föräldralösa. Vilka fruktansvärda konsekvenser det hade för barn. De som nu är gamla, föräldralösa, utakorterade. Det vi då ser att det absolut största lidandet hos de här gamla människorna handlar om depression. Depressioner som är också en av de starkaste riskfaktorerna för demensutveckling. Trots att vi tittade på de som hade sökt sjukvården. Och vad hade de sökt för? Jo, de hade sökt för värk. De hade sökt för sömnproblem. De hade sökt för förstoppning och att de trodde att de hade cancer i magen. Och vad får de för behandling? Jo, värktabletter, sömntabletter och laxermedel och någon röntgenundersökning. Men vid depression hos äldre, det typiska är man sänker smärttröskeln så man får smärta. Tarmmotoriken stannar så man blir förstoppad. Och man får en störd dygnsrytm, en störd sömn. Och det är ofta symptom på depression. Och trots att de hade sökt för de här symptomen så hade man inte sett att de var deprimerade. Och sen, vad fick man för behandling? Ja, det var naturligtvis bara piller. Och de pillren har väldigt dålig effekt på depressioner hos äldre. Och noll effekt på depression hos människor med demens som är stroke. Och 30% var deprimerad. Alltså här kan vi verkligen prata om den gamla människans stora folksjukdom. Ja. Ja, det är därför jag har 9 doktorander och postdoc hos mig som försöker att vi ska försöka förstå lite bättre hur vi ska behandla depression. Men du kommer få delvis svar på en del saker man kan göra som inte har med piller att göra. Eller rättare sagt, vi har delvis med piller. För många gamla blir ju deprimerade av sina ögondroppar. Eller av sina värktabletter eller... Vad vet ni om det? Vet ni att den kanske vanligaste biverkan av Ipren, Ibumetin, Naprosyn, Diklofenak är depression? Visste ni det? Å andra sidan, många gamla hinner inte bli deprimerade av de där medicinerna för de dör i magsår eller att njurarna slutar fungera eller att de samlar på sig vatten och kvävs av lungödem. Jag sa ju nyss att de här läkemedlen är de som dödar flest gamlingar idag. Men dör de inte av de komplikationerna så blir de då deprimerade istället. Och kvinnor drabbas naturligtvis mer. 5 år senare hälsar vi på dem igen. Trots att vi hos dem med svåra depressioner så skrev vi remiss och brev till patientens distriktsläkare och sa att här har vi träffat någon med svår depression. Tack. Alltså när man gör sån här forskning så tar man ju inte hand, man tar inte hand om och behandlar dem, för det skulle vara omöjligt. Vi hälsar på 2500 personer. Va? Så det går inte att jag skulle ta hand om 2500 deprimerade gamlingar. Men trots att vi hade gjort det i alla svårare fall som vi verkligen tyckte måste få hjälp. När vi träffade dem 5 år senare så var 90% av dem som var deprimerade fortfarande deprimerade. Det säger ju någonting hur dålig sjukvården är på att ta hand om äldres depression. Och depression var det som orsakade fördubblade risken att dö. Och sen det som kanske var det mest tragiska av dem som inte var deprimerade 5 år tidigare. Så hade 30% till drabbats av depression. Ja, visst blir man deprimerad. Och depression är ungefär dubbelt så vanligt hos människor som har en demens. Som det är hos andra. Det värsta är att av Sveriges psykiatriker så säger majoriteten att nej, man kan inte ställa depressionsdiagnos på människor med demens. Och då får de ingen hjälp och ingen behandling heller från psykiatri. Och det är faktiskt så att i de internationella diagnossättningskriterierna så exkluderar man. Psykiatrin vill inte ha de dementa. Här i Östersund har ni haft en psykiatriker som varit intresserad av dementa. Tror jag. På Frösö. Jo, det har funnits en. Han finns inte där längre. Han får inte jobba med det här längre. Och jag menar, främsta orsaken till att Jämtlands läns landsting har problem med ekonomin, det handlar om att man tar hand om gamla på ett så dåligt sätt så de får så mycket komplikationer så att det blir massor av onödiga kostnader. Skulle man få till lite bättre kvalitet hur man tar hand om äldre på Östersunds sjukhus så skulle kostnaderna minska med 20-30%. Jag vet inte om jag sa, eftersom jag föreläst nu för massor på eftermiddagen igår förmiddagen så kommer jag inte, sa jag till er att nyss att läkemedel kostar i Sverige 10 miljarder, biverkningarna kostar 15 miljarder till. Nej, det sa jag inte. Nej. Men fick ni höra det också? Alltså visst är det fasansfullt att vi behandlar, använder läkemedel på ett sådant sätt att det leder till enorma kostnader. Och vet ni vad den vanligaste orsaken är till de här läkemedelsbiverkningarna hos äldre? Den absolut vanligaste orsaken är att läkare ger dem för höga doser. Och den näst vanligaste orsaken är att de får läkemedel som är olämpliga till äldre. Som finns på Socialstyrelsens lista. De läkemedel ska äldre inte ha. Och liksom förbaskat så har över hälften av alla gamla här i Jämtland och Västerbotten. Jag vågar säga att det är lika illa här som i resten av landet. Minst hälften av alla gamla här får läkemedel som Socialstyrelsen har på listan över de som inte vi ska ge till äldre. Och då ramlar de och så får de höftfrakturer och då kostar det 250 000. Till exempel. Ja. Ja, det beror på okunskap. Och är man, kan man ingenting så blir ju de här patienterna pest. Då vill man inte ha dem. De här förvirrade, dementa gamlingarna som kommer in medicin efter att ha ramlat eller inte vill någon. Det är ju så krångligt. De står ju på 10-15 läkemedel och är förvirrade. Och de är otacksamma. Ja, och inte kommer de med några presenter till ortopeden som opererat dem. För de kommer ju inte ihåg att de är opererade ens. Nej, ja, nu var jag elak med ortopeden. Men jag fick ett mejl igår från Olle Svensson, professor i som skriver lärobok i ortopedi. Och han ville att jag skulle ge honom 7 punkter för hur man ska ta hand om gamla förvirrade patienter på ortopeden. Om man tror att man med 7 enkla punkter kan ta hand om dementa som är akut förvirrade, då förstår man inte vad det handlar om. Det kräver betydligt mer. Det kräver en hel bok som man måste läsa för att kunna ta hand om förvirrade gamlingar. Man måste ha massor av kunskaper. Ja, och återigen, människor med demenssjukdom, om vi kunde lindra deras depressioner och deras ångest, så skulle vi i alla fall på ett väsentligt sätt kunna minska lidandet med demenssjukdom. Ja, om vi nu ska prata då om de här depressionerna, som också återigen är en av de starkaste riskfaktorerna för att man ska utveckla demens. Jag är uppriktigt orolig för alla de unga människor som går in med utmattningsdepressioner idag i samhället. Stressar, nedstämda. När vi gör magnetkamera på de här, när vi testar dem kognitivt, så ser vi att de har kraftigt nedsatt minne. Och det där området i hjärnan har skrumpnat på dem. Och för de som går in i svåra, långvariga sådana här. Jag möter många som kommer för demensutredningen. I viss mån kan de här förändringarna gå tillbaka. Men för många leder till en permanent nedsatt kapacitet som ökar risken för att man, när man åldras, sen blir dement. Men första problemet när vi jobbar med äldre är att förstå att det är en depression. För de söker ofta för kroppsliga symptom. Och då får man behandling för värken och sömnproblemen. Det är jätteviktigt att veta att många med depression får så kallade paranoida symptom. De börjar anklaga personalen och stjäla, eller att de blir förgiftade. Och så får de schizofrenimediciner, och då blir de ju naturligtvis ännu gladare. För det finns väl knappast någon läkemedel som man blir så nedtryckt och dämpad av som Risperdal och Cyprexa och Haldol. Och den vanligaste orsaken till falsk demens, det är också depression. Man får koncentrationsproblem, man får minnesproblem. Och det är också jättekul när man lyckas behandla en depression och bota demensen samtidigt. Och det här är vanligare då i hög ålder. Ja, så vi måste lära oss känna. Men där säger Socialstyrelsen så här. Nej, man ska inte använda något screeninginstrument för att säkrare upptäcka depressioner och sådär. Så står det i nationella riktlinjer. Så Socialstyrelsen tycker att vi ska fortsätta missa. Inte upptäcka äldres depression. Jag anordnade en debatt tillsammans med generaldirektören och några psykiatriker i Stockholm för ett tag sedan. Men han vidhöll att... Men forskningen visar att ska vi upptäcka en äldres depression, speciellt hos människor med demenssjukdom, så måste vi åtminstone ställa 4 frågor. 4 frågor som man svarar ja eller nej på kan hjälpa doktorn att upptäcka över 90% av de som är deprimerade. Så enkelt kan det vara. 4 frågor. Ja, om jag kunde komma ihåg dem exakt, men alltså, de där frågorna ingår i ett frågebatteri på 30 frågor. Och risken är att jag inte kommer ihåg exakt om det. Alltså, vi har precis skickat in en artikel som visar att vi upptäcker 92% av depressionerna om vi bara ställer 4 av de där 30 frågorna. Så det räcker för distriktsläkaren om man ställer de där 4 frågorna. Ja, en fråga är du deprimerad? Tycker du livet är meningsfullt att leva? Eller tvärtom, tror jag det var. Några frågor är positivt och ett par frågor är negativa. Så man inte automatiskt svarar ja på allt eller nej på allt. Speciellt när vi pratar om demenssjuka människor. Det är där det är svårast att känna igen depressionen. Hippocampus. Aj, massor av gånger. Du kan inte ana, jag har jagat Göran Hägglund och Maria Larsson med blåslampa. Jag har suttit och ätit middag med dem på riksdagshuset och sagt att nu måste ni sluta med era dumheter. Nu måste ni fatta att ni måste ta ett samlat grepp. Ni kan inte gå ut med några miljoner där och några miljoner där och tro att vi ska lösa äldrevårdens problem. Hela världen? Nej. Nej, alltså jag... Ja, den blir förfärlig. Men den främsta orsaken är alla de här hjärtdoktorerna som gör att vi inte får dö av hjärtinfarkt utan att vi får leva vidare och bli dementa. Ja. Nej, men alltså jag har alltså massor av år. Jag menar, jag har suttit i Läkaresällskapets presidium. Jag har träffat regeringen gång på gång. Alltså, de som har med vård att göra. Och jag har föreläst för socialutskottet i riksdagen i direktsändning i tv ett antal gånger. Och de tycker att det var ju intressant och det var ju jätteviktigt. Och sen... Ja. Och jag träffar generaldirektören för Socialstyrelsen och Läkemedelsverket regelbundet. Jag jobbar fackligt åt Läkarförbundet. Främst för att kunna påverka svensk sjukvård. Ja. Ja, men jag har inte tid att prata i Östersund. Om jag ska hinna... För nästa vecka är det 4 dagar som jag ska föreläsa i Bryssel. Och då kanske det får påverkan. I Västerbotten så är det ingen som gör som jag säger. Men i resten av landet har det hänt mycket faktiskt. Jag menar, Socialstyrelsen, vi ska utbilda 700 geriatriker de kommande åren. Och faktum är att just nu håller vi på att utbilda en geriatriker i Umeå från Östersund. Så snart har ni en. Men det är ju mest för att ni ska kunna fortsätta hålla en del av läkarutbildningen här. Annars kan ni inte utbilda läkare här om ni inte har någon som kan utbilda dem i geriatrik. Ja? Oj. Ja, alltså då har vi problem med tiden. Alltså om du vill ska reda på en fullständig demensutredning. Det är klart, en väldigt enkel demensutredning handlar ju om att man gör några minnestester. Att man frågar ofta närstående om inte personen själv kan redogöra. När började symptomen? Hur började symptomen? Finns det ärftlighet? Och sen så tar man kanske och gör någon hjärnundersökning för att se att det inte finns någon hjärntumör eller spår efter små blodproppar. Ja, då kan vi tala för att det är en speciell sort. Och sen så tar man en massa blodprover för att utesluta att det är allvarlig näringsbrist eller rubbningar i ämnesomsättningen. Men sen brukar man också vilja att det ska finnas ett förlopp. Ja, man vill utesluta depression också så att inte det beror på depression. Men sen brukar man ju nästan alltid, åtminstone i tidigt skede, så vill man ju göra om den här undersökningen efter ett halvår för att vara säker på att det verkligen är en demenssjukdom. Väldigt förenklat kan vi säga så. Men sen är det ju, alltså, vi pratar nu om att det finns 100 olika sjukdomar som kan orsaka demens. Så att komma fram till om någon sannolikt har en demenssjukdom, det kan de flesta distriktsläkare faktiskt göra idag. Men för att komma vidare och förstå vad är det för sjukdom bakom de här demensutvecklingen, då krävs det ofta mer komplicerade utredningar, ryggmärgsprover, analys av äggviteämnen och sånt där i ryggmärgsvätskan som kan tala för en viss typ av demenssjukdom. Och när det drabbar människor som är unga, som drabbas av demens tidigt, ja, då kanske den vanligaste före 30-40 års ålder, det är HIV, AIDS-demens. Och sen har vi borrelia, alltså fästing, spridd demens. Och sen har vi syfilis-demens som vi inte har så mycket. Jag vet inte hur det är Östersund, hur ni har med syfilis här. Men i Skåne, när de håller på med demensutredningar, så hittar de rätt en hel del fall med syfilis som man då har missat i tidigt skede, sen angriper nervsystemet. Och sen har vi naturligtvis galakorsjukan, Creutzfeldt-Jakob eller Jakob-Creutzfeldt-sjukdom. Som beror på prioner som man får in i hjärnan. Som bryter ner hjärnan på ett år. Så att hos unga så är det en lite mer komplicerad utredning. Det är många saker vi måste utreda och utesluta eller hitta. Och ni hör att en hel del av de här smittsamma demenserna, några av dem går ju faktiskt att bota om vi upptäcker det i tid. Men sen när vi kommer upp i väldigt hög ålder med demenssymptom, då är det väldigt ofta läkemedelsverkningar, näringsbrist, ämnesomsättningsrubbningar. Så då hittar vi ofta sånt som faktiskt går att påverka. Och även om vi inte kan bota demenssjukdomen så kan vi i alla fall ta bort sånt som gör att de fungerar sämre än nödvändigt. Neuropsykologisk testning som kartlägger funktion i olika delar av hjärnan med olika tester kan ofta hjälpa oss väldigt långt också. Kanske ger mer information än en magnetröntgen av hjärnan på var, vilka delar av hjärnan som inte fungerar som de ska. Och neuropsykologisk testning är också väldigt värdefullt för att kunna ge anhöriga och personal stöd och hjälp att förstå vad kan personen och vad behöver vi kompensera och hur kan vi möjligen göra det. Ja, nu säger jag inte mer om demensträning. Nu pratar vi om en av de stora hälsoriskerna för att utveckla demens. Särskilt farligt hos äldre. Ja. Depression är jättevanligt hos gamla. Väldigt förenklat kan man säga att depression kan bero på 6 olika orsaker. Hos unga människor kan man säga ärftlig brist på signalsubstans. Man värver av mormor och mamma eller farfar och pappa och farfar. Minskad bildning av serotonin i hjärnan. Vilket gör att när man drabbas av olika händelser i livet så går man in i en depression. Man kommer inte ur den, i den om man drabbas av sorg. Och kombinationen då att man är känsligare med sociala och psykiska påfrestningar som hunden dör eller skilsmässa eller arbetslöshet. Ja, då är det en del människor som då inte klarar detta, går in i djupa depression. Och här är det ju unga och medelålders människor, då kan vi oftast behandla det här. Vi har läkemedel som kan höja signalsubstanserna. Och vi har psykoterapi, kognitiv psykoterapi, vi har sociala stödåtgärder. Så de flesta kan vi faktiskt lindra och framgångsrikt behandla. Men de här ömtåliga personerna har ju en ökad risk att drabbas av depression igen. När vi sen har äldre människor så har vi de sakerna. Men då har vi dessutom sjukdomar som påverkar hjärnan. Näringsbrist som är jättevanligt. Och läkemedelsbiverkningar. Ja, den där kan vi hoppa över. Och då är det ju tyvärr så att tidig demens börjar ibland med depressiva symptom. Alltså depression kan vara ett tidigt symptom på en demens. Inte bara en orsak till demens. Stroke, proppar i hjärnan, vet vi. Får man en propp till vänster i främre delen av hjärnan så blir i stort sett alla djupt, djupt deprimerade. Och titta här. Urinvägsinfektioner. Kan man bli deprimerad av det? Ja, när vi träffar gamla kvinnor. Vi pratade med 500 gamla kvinnor där 150 hade haft upprepade urinvägsinfektioner. Och de var jättedepriga. Hur kan man bli deprimerad av en urinvägsinfektion och ständigt återkommande urinvägsinfektion? Kan det vara kul att ha urinvägsinfektion? Jag måste få fråga här. Jag brukar alltid fråga. Hur många har haft en urinvägsinfektion sista året? Oj, 1, 2, 3, 4, 5. Åh, herregud. Vet ni att jag har varit och frågade... Igår och idag har jag frågat ett par hundra på sjukhuset. Och då var det bara 1 eller 2. Och de var ju yngre än er. Alltså 1% ungefär. Och i er ålder eller i deras ålder så är det hög sexuell aktivitet som är den vanligaste orsaken. Och här var det 5. Oj då. 5 gånger mer än sjukvårdspersonalen. Då vet jag vad ni håller på med. Frågan är, hur kan en urinvägsinfektion påverka hjärnan? Kan man bli dement av urinvägsinfektioner? Jag vet inte om ni läste ni Expressen för ett par veckor sedan. Och där var jag ju med. Så läste ni inte att man blir dement av dålig munhälsa. Var det? Ja. Ja, det var mig. Det var, jag har inte läst det själv, men infektioner i munnen kan öka risken för att man får små proppar i hjärnan och kan också öka risken för att man får inflammation i blodkärlen och blir dement. Samma sorts bakterier, gramnegativa bakterier i urinblåsan, kan sannolikt också öka risken för att man blir dement. Framförallt genom att orsaka små proppar i hjärnan, men också för att bakterierna kan orsaka en bildning av inflammationsämnen som kan ställa till det i hjärnan. Man kan bli förvirrad av urininfektioner. De som har jobbat eller har någon anhörig i sin närhet med demens har säkert varit med om att när de får en infektion så blir de mycket sämre och blir förvirrade. Men det finns ju en organisation i Sverige som heter Strama som säger att vi ska inte behandla urinvägsinfektioner hos gamla kvinnor. Det är en organisation som huvudsakligen består av män som förmodligen aldrig haft en urinvägsinfektion. Som tycker att gamla kvinnor ska få njuta av sina urinvägsinfektioner. För att om vi behandlar dem så blir ju resistenta bakterier. Och då har vi till slut inga antibiotika kvar när gubbarna får infektioner. Så säger de inte, men... När vi hälsar på de här som är 85 år äldre så är det inte 1% eller 3% eller 5% som har haft urinvägsinfektion sista året, utan det är 30%. 10 gånger mer. Och jag lovar er, i Västerbottens inland med 5 mil till grannen så är det inte hög sexuell aktivitet. Utan det handlar om att man har ett nedsatt immunförsvar på grund av näringsbrist, på grund av olämpliga läkemedel och så vidare. Titta här, vad är det som står här då? Nej, fel. Vad står det där? Sömnapnésyndrom. Alltså här sitter ju massor av människor som har andningsuppehåll under sömnen. Och om ni inte är dementa så kommer ni bli det ganska snart. Eller förmodligen dör ni i hjärtinfarkt eller stroke på natten först. Innan ni hunnit bli dementa. Människor som har sömnapné drabbas ofta av svåra depressioner. Och överlever de det så går de sen över i en demens. Andningsuppehåll under sömnen. Snarkning är inte farligt, men snarkning med andningsuppehåll är jättefarligt. Och först blir man ofta som sagt var deprimerad och sen blir man dement. Ja. Upprepad synbrist flera gånger i timmen varje natt på grund av andningsuppehåll. Det leder sen till stigande blodtryck. Så det leder till kärlskador också i hjärnan. Att kärlen blir ännu stelare och då blir hjärnan ännu känsligare för syrebrist. Och den vanligaste orsaken till att gamla måste upp och kissa på natten. Det är inte att man är inkontinent eller har urinvägsinfektion. Utan det är att man har andningsuppehåll som ökar blodtrycket. Som säger gör att hjärnan skickar signaler till hjärtat. Som skickar signaler till njurarna. Nu måste vi bli av med massa vatten ur kroppen. Annars behövs vi. Och det här är också en av de hetaste forskningsområdena nu när det gäller demens och den ökade förekomsten av demens. Att vi har alltså en stor andel av den äldre befolkningen som har sömnapnésyndrom, förmodligen cirka 20% av alla människor som lider av demenssjukdom. Det finns 6 studier. 40-60% av människor med demens har sömnapnésyndrom. En del av det har utvecklat efter hjärnskadan, men de flesta har nog haft det innan. För det leder till demens. Och det här är ju något vi kan behandla. Om vi upptäcker det i tid. Eller om sjukvården i Östersund har resurser att utreda de här med snarksjukan. Om det finns tillräckligt med tandläkare som fixar snarkbettskener och tillräckligt med CPAP-apparater för att se till att man andas under natten. Nej, det är eftersatt här. Kom från Umeå. Ja, tandläkare eller... Ja. Marie Marklund kanske? Nej, det är någon annan. Okej. Ja, då gissar jag att det var inte så många av er som kände till att sömnapné var en väldigt vanlig riskfaktor både för depression och demens. Då vet ni det. Det finns många demenssjukdomar vi kan förebygga. Det där leder ju framförallt till vaskulär demens. Åderförkalkningsdemens. Som ju är vanligast i hög ålder. Ja. Ska det vara kaffe? Ja, de som har sömnat, ni behöver nog lite kaffe för att hålla sig vakna. Okej, vi tar kaffe nu då. Bra. Jag måste nämligen köra till Umeå om en stund. Och jag ska ta med mig en gräsklippartraktor på vägen. Så det är ert fel om jag ser trött ut när jag är i tv-inspelningen imorgon i Stockholm. För jag ska ner med första planet i Mombitti. Ja, här har vi naturligtvis också en del riskfaktorer för demenssymptom och demensutveckling också. Alltså slaganfall, stroke, demens, depression har många gemensamma riskfaktorer. Och som jag sa redan tidigt idag, när vi ser på riskfaktorer hos unga människor för Alzheimer, så var depression en av de starkaste riskfaktorerna för att utveckla Alzheimer före 60 års ålder. Det vi har gjort, vi hade människor som var snarkare, som hade, det är inte snarkningen som är det farliga utan det är när det blir tyst. 50-80% av de som har haft stroke har sömnapnésyndrom. Vi lottade patienterna till att få CPAP-behandling. Vi gjorde könsbyte på dem också. Nej, det gjorde vi inte. Och det som hände då när vi behandlade hälften med sån här snarkmask, CPAP, så botade vi massa depressioner. På en vecka botade vi fler depressioner än vi någonsin hade gjort med piller hos den här gruppen patienter. Och en del av de här som var förvirrade, deras förvirringstillstånd gick över när de fick syrsättning under hela natten under sömnen. Och det var rätt kul. Överraskande för oss. Vi trodde inte vi skulle få sådana fantastiska effekter. Ni ser att det är ganska länge sedan vi publicerade den studien. 2002, 10 år sedan. I gammal kunskap. Jag är lite förvånad att man inom psykiatrin vid svårbehandlade depressioner som inte svarar på behandling, att man inte i större utsträckning funderar på. För det är en stor andel av de här svårbehandlade depressionerna som har andningsuppehåll under sömnen. Och som kanske skulle botas med hjälp av CPAP och inga piller. Ja, det finns ett starkt samband mellan depression och demens. Det är ju naturligtvis också så att om du drabbas av en demens så är det inte så konstigt om du blir deprimerad av att din tillvaro fullständigt går överstyr. Men framförallt så är jag intresserad av att se om vi med en bättre depressionsbehandling hos äldre kan förhindra att de utvecklar demens. Okej, vi gör väl det då. Ja, man ska ge dem CPAP. Ja. Vi ska se dem. Ja, jo, det kommer lite mer här vi ska bota. Mm. Sömnapné har vi redan pratat om. Det behöver vi inte säga mer om nu. Och sen kommer vi då till en vanlig orsak som bidrar till, eller ibland enda orsaken till, att man blir deprimerad. Och i förlängningen också blir dement. Det handlar om näringsbrist. Vi vet framförallt att den äldre hjärnan blir mycket känsligare för näringsbrist. Vi vet att tyvärr så är det ungefär hälften av alla över 80 år som i Sverige som har näringsbrist. Vilket gör att många utvecklar både depression och demens. Generell malnutrition är inte särskilt vanligt, men brist på vitamin B12 och folsyra är ganska vanligt hos gamla. Och det kan man bli både deprimerad och dement av. Det är också en av de där blodproverna vi alltid tar i en demensutredning. Att kolla, har man förhöjt plasmahomocystein? Alltså det är ett ämne som stiger i blodet om man har brist på vitamin B12 och folsyra. Man kan ha nästan normala värden av B12 och folsyra i blodprovet. Och ändå ha förhöjt av det där ämnet som gör att det är skadligt för hjärnan. Så det räcker ofta inte att ta just bara de där vitaminproverna. Varför har man brist på vitamin B12 och folsyra? Jo, en vanlig orsak är att många äldre, kanske 10% av alla äldre, har det som kallas atrofisk gastrit. Alltså magslemhinnan blir förtunnad och därför kan man inte ta upp de här näringsämnena. Ja. Det är en massa läkemedel som försämrar näringsupptaget av en massa ämnen, ja. Det finns en massa läkemedel som gör att man förlorar en massa näringsämnen och mineraler och spårämnen. Så det är naturligtvis alltid en faktor. Alltså när vi pratar om undernäring hos gamla människor så kan man dela in problemet i tre eller fyra orsaker. Det ena är att man äter inte tillräckligt, att man har en torftig, ensidig kost. Och det ser vi i Västerbotten att många av fattigpensionärerna har inte råd att äta ordentligt. Och det är en grupp som då får bristtillstånd. Sen är det en grupp människor som på grund av andra sjukdomar har kraftigt ökade förluster. Har man till exempel en kateter i urinvägarna, då kissar man ut miljoner röda och vita blodkroppar och utvecklar brist på aminosyror och på spårämnen och mineraler. Alltså bara det att en gammal människa har en kateter innebär att man med stor sannolikhet utvecklar bristtillstånd. Sen får man en massa läkemedel, till exempel omeprazol eller Losec för magbesvär. Och det leder till att man får sämre upptag av en lång rad näringsämnen via i magtarmkanalen. Man har en massa av läkemedel som leder till ökade förluster. Vätskedrivande läkemedel gör att man förlorar massor av joner i urinen. Majoriteten av gamla människor har alltså läkemedel som på olika sätt kan påverka nutritionsstatus. Ja, det kan jag berätta för dig att när vi tittade då på något tusental gamlingar så såg vi att det läkemedel som var starkast kopplat till dålig aptit var Alvedon. Så ett tips, starta en bantningsfirma och ge dem Alvedon. Det är billigt. Aminosyrabrist. Ja, väldigt många som drabbas av demens äter ju dåligt. Och jag skulle säga att mer choklad på demensboendena. För att det är sött och det innehåller aminosyror. Just de där aminosyran, tyrosin, som behövs för att bilda serotonin. Så att man blir glad och slipper ångest. Det är kanske en del som har märkt att när ni äter choklad blir ni lite gladare och lite lugnare. Ja. Men det är alltså... Jag har inga aktier i chokladfabriker eller så, utan jag tror att det skulle vara, vi skulle vinna väldigt mycket, framförallt i demensvården, att bjuda på mer choklad. De som jobbar vet, känner igen det här, att det är väldigt många, inte alla demenssjukdomar, vissa demenssjukdomar känner ju fortfarande igen lukter och maten och njuter av maten, men vid en typisk Alzheimer då har luktminnet ofta gått förlorat, och det enda man riktigt kan känna igen och uppskatta som något som går att äta, det är det söta. Och då gäller det att det som är sött är så nyttigt som möjligt. Och det vanligaste bristtillståndet på äldreboenden, eller ett väldigt vanligt bristtillstånd, det är att man får i sig för lite aminosyror, alltså för lite protein helt enkelt. Och det här beror ju då på, ja, i Västerbotten kunde vi se på alla äldreboenden så var genomsnittliga nattfastan 14,5 timme. På de värsta äldreboenden var det 17,5 timme. Det man då kan vara 100% säker på är att alla som bor där svälter ihjäl. Och gör det ganska snabbt. Och då får man snabbt tomma platser. Och det här innebär att ja, den viktigaste åtgärden för detta, det handlar om att korta nattfastan. De flesta av er som är rätt unga här, ni kan alltså äta en 150 grams hamburgare och få i er alla de proteiner och aminosyror ni behöver på dygnet. En gammal människas åldrandet i mag-tarmkanalen gör att man kan inte tillgodogöra sig så mycket på kort tid. Man måste dela upp den där hamburgaren på tre måltider för att tillgodogöra sig när man är gammal. Och då måste man alltså korta nattfastan. Det är enda sättet att gamla människor ska kunna tillgodogöra sig den näring de behöver. Sprida måltiderna över dygnet. Dessutom hinner de ofta kanske inte hungrig mellan måltiderna. Men det här är ju en arbetstidsproblem i äldrevården och i hemsjukvården. Ännu värre egentligen i hemsjukvården, de som är beroende av hemtjänst för att få måltiderna. Där är ofta nattfastan ännu värre. Järnbrist, mycket vanligt. Och vi börjar också förstå att D-vitaminbrist betyder väldigt mycket på nervsystemet. Inte bara för skelettet utan för nervsystemet. Att man mår psykiskt dåligt om man har D-vitaminbrist. Och att man ramlar och man får sämre balans av D-vitaminbrist. Och D-vitaminbrist är kanske en av förklaringen till att vi har högst förekomst av depressioner och även demens i norra Sverige. Mörkret, bristen på solljus. Ni vet ju att redan nu står solen inte tillräckligt högt längre för att kunna stimulera D-vitaminsyntesen i huden. Nu är det alltså kört. Nu går ni in i vintern i ett totalt mörker utan D-vitamin med hotande depressioner och ökad fallrisk. Inte bara på grund av halkan utan även på grund av att ni får D-vitaminbrist. I februari så kommer över 90% av de gamla på äldreboendena ha allvarlig D-vitaminbrist. Ja, här har ni en lista på läkemedel som man kan bli deprimerad av. Och många av de där läkemedlen kan ge också demensliknande symptom. Och då är det ju så himla kul när man kan ta bort en medicin och bota både depression och demens. Och där ser ni, första läkemedlet är en ögondroppe, Blocadren. En vanlig ögondroppe som är åtminstone 5% av jämtarna. Eller substansen heter Timolol. Och ögondroppen heter Blocadren eller Timpilo eller Trusopt eller Optimol. Vanliga blodtrycksmediciner, Digitalis, Ipren, Voltaren, Naprosin, Diclofenac, epilepsimediciner, magsårsmediciner, schizofrenimediciner, cancermediciner och kortison. Och sen finns det några hundra till som kan ge demenssymptom. Ja, det där kan vi... Sen kan man ju fundera, varför blir inte alla gamla deprimerade? Jag menar, de förlorar jobbet, de blir arbetslösa, de går i pension. Ingen lyssnar på dem. Vännerna dör bort. En fjärdedel av alla över 85 år i Västerbotten har förlorat minst ett vuxet barn. 80% är änkor eller änklingar efter 80 års ålder. De får inte bo, kan inte bo kvar hemma, de kan inte köra bil. De förlorar, de har ju dålig ekonomi. Speciellt med kanske nuvarande regering. De förlorar synen och hörseln och drabbas 20% och drabbas av stroke. Och en femtedel har haft en höftfraktur och de får demens och ångest. Varför blir inte alla deprimerade? Det är ju egentligen en mer spännande fråga. Vad är det som gör att vissa människor kan möta massa elände och sjukdom och ändå vara lyckliga och må bra? Och då har vi försökt att titta på det. Vi har kollat någonting som heter känsla av sammanhang och något som heter inre styrka, resilience. Vi har tittat på de som har väldigt stark livsmening, om de blir skyddade från att utveckla depression. Och vi har tittat på något som heter moral eller livsgnista, livslust. Och så har vi hälsat på dem 5 år senare. Och de som hade stark känsla av sammanhang, stark inre styrka, stark upplevd livsmening och starkt psykiskt välbefinnande. Efter det, 5 år så var de i alla fall deprimerade. Så det skyddade inte. Och då blev vi riktigt deprimerade. För här trodde vi att vi hade hittat någonting som kanske kunde skydda gamla människor från att utveckla depression. Så nu måste vi jobba vidare för att hitta nya förklaringar som vi kan göra någonting åt. Vi ser i alla fall att vi med fysisk aktivitet hos gamla sköra människor så kan vi minska depressiva symptom och öka det psykiska välbefinnandet. Så att, det här har ni ju hört, att fysisk aktivitet botar allt. Men det verkar vara väldigt nyttigt för både de som lider av depression och de som lider av demens. Och att vi har minst lika goda effekter av fysisk aktivitet hos människor med demens. Både när det gäller deras depression, deras psykiska välbefinnande och så vidare. Och ni vet ju hur mycket de gamla på äldreboendena med demens får vara ute och röra på sig. Så det är ju klart att de är glada. Ja, det där har vi redan sagt. Ja. Jag vet inte om ni fick svar på hur vi ska behandla depressioner. Men vi måste i alla fall tänka på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Med piller så löser vi knappast någonting. Med piller kanske vi ibland kan angripa den där punkten, bristen på signalsubstanser. Men det är väldigt sällan som det hjälper om vi inte ser. Vi måste kanske behandla sömnapné och andra sjukdomar som påverkar hjärnan. Vi måste se till att de inte har näringsbrist. Vi måste ge psykiska och sociala stödåtgärder. Och vi måste rensa medicinlistan. Då kanske vi i många fall ändå kan lindra och ofta kanske till och med bota depressioner. Och kanske indirekt förhindra demensutveckling. För många av de här riskfaktorerna är gemensamma för depression och demens. Ja. Ja. Sen tänkte jag säga lite grann om ett av de största problemen eller hoten mot våra demenssjuka gamla människor. Och det handlar om det man kan kalla symptombehandling. Det är ju tyvärr så när man blir gammal, och speciellt om man är kvinna, och går till doktorn. Då får man piller för de symptom man klagar över. Och väldigt sällan så utreder man den bakomliggande orsaken. Eller väldigt sällan behandlar man den bakomliggande orsaken. Och att sätta in symptom, när man, alltså värktabletterna när man har värk och sömntabletter när man sover dåligt. Och laxermedel när man är förstoppad. Och ja. Det leder ju då till en massa biverkningar och komplikationer. Istället för att man tar reda på vad är orsaken till värken. Och behandla den bakomliggande sjukdomen. Jag kan ta ett exempel så förstår ni vad jag menar. För något drygt halvår sedan så fick jag in en kvinna på demensboendet. Gravt dement. Hennes demens hade utvecklats under ett år. Hon drabbades nämligen för, nu ett och ett halvt år sedan ungefär, av tilltagande värk i kroppen. Hennes dotter som var som hon och mamman, hon köpte naturligtvis ut massor av Alvedon. Och nasser av Ipren och Ibumetin, och de här receptfria värktabletterna. Alltså både NSAID, inflammationsdämpande, och Alvedon. Hon åt maxdos under åtminstone ett år. Och värken var fast där hela tiden. På det här året så utvecklade hon snabbt en grav demens. Kom till slut in på demensboendet. Och det var ju ganska lätt att konstatera att hon hade fruktansvärda smärtor i musklerna. I skuldror, överarmar, höfter och lår. Och då har man en sjukdom, den gamla kvinnans vanligaste reumatiska sjukdom, polymyalgia reumatica, som angriper blodkärlen. Och behandlar man den inte i tid så angriper den även hjärnan och så blir man dement. Hon hade alltså smärtsymptombehandling, smärtlindring med massa piller och fick aldrig rätt diagnos och aldrig rätt behandling och blev dement i onödan. Det är väldigt viktigt att man tar reda på vad det är man behandlar. Så här gör ju doktorerna också. Stoppar i en massa piller för symptom utan att ta reda på vad symptomen beror på. Jag menar, det sorgligaste är ju när en demenssjuk människa får en ögondropp och så får de otäcka hallucinationer av sina ögondroppar, men doktorn behandlade med schizofrenimediciner. Det är liksom inte särskilt smart. Det är bättre att byta ögondropp. Det finns åtminstone ett tiotal olika sorters ögondroppar eller behandlingar av grön starr. Så man behöver inte alls använda de där ögondropparna som ger mardrömmar och hallucinationer och som gör att de ramlar. Ja. Det här kan leda till att man då, om patienten har ont i magen och så får man då lite omeprazol utan att man tar reda på varför man har ont i magen, eller man får en kombination av lite omeprazol och lite Alvedon och så missar man att de har brutit benet. Eller i sjukvården så när de blir oroliga och förvirrade så får de lugnande mediciner och så missar man att de har proppar i lungorna. Så man blir förvirrad. Det är ett problem. Och det här är ett jätteproblem inom sjukvården. När en gammal människa bryter höften och hamnar på ortopeden och är förvirrad efteråt. Och det blir de ju på grund av att man ger dem olämpliga läkemedel och inte ger dem blodtransfusioner när de behöver det och inte ger dem extra syrgas när de syrs andas dåligt och så vidare. Men på ortopeden, om en patient är förvirrad och stökig, då ger man smärtstillande och lugnande. Man tar inte reda på varför de är förvirrade. Vi lottade nämligen ett par hundra patienter. Hälften till ortopeden, hälften gick till geriatriken efter höftoperationen. Och vad gjorde man där? Jo, en patient var förvirrad så letar man efter orsakerna. Och så hittar man 3 gånger mer komplikationer. På varje patient hittar man igenom sitt 3 komplikationer som kunde orsaka att de var förvirrade efter operationen. Så kunde man behandla dem. Och hur gick det sen? Ja, förvirringstillstånden gick över. Man fick en tredjedel så mycket fallolyckor, för det är förvirrade patienter som klättrar över sänggrinden och ramlar på avdelningen. Man fick mindre än hälften så mycket trycksår, mindre nutritionsproblem, hälften så mycket urinvägsinfektioner och 10 dagar kortare vårdtid. Landstinget sparar alltså 50 000 per patient. För att man inte gav dem en massa läkemedel när de verkar ont och var förvirrade. Utan man behandlade orsaken till att de var förvirrade. Och den största effekten hade vi hos dem med demens naturligtvis. För när en dement människa blir akut förvirrad, då tror man ju i sjukvården att det beror på demensen. Och mer fel kan man inte ha. En människa med demenssjukdom drabbas mycket lättare och oftare av förvirringstillstånd i onödan. Av dålig kvalitet på vården. Så de vann mest, de demenssjuka. Deras komplikationer minskade mest. Deras vård, deras förvirringstillstånd gick över fortare. Ja, förresten, jag kan också säga ett år senare. De som hade varit kort på, kommit till geriatriken. Där man ser hela människan. Där man alltid utreder orsaken. Ett år senare kunde 3 gånger fler gå självständigt. Jämfört med om man varit på ortopeden. Så även om landstingen sparar 50 000 per patient. Så sparade Umeå kommun ännu mycket mer pengar. På grund av minskat behov av äldrevård. Kvalitet lönar sig. Att Jämtlands läns landsting håller på att gå konkurs ekonomiskt. Det handlar om att ni har oerhört bristfällig vård av äldre människor. Både bristfällig akutvård, bristfällig rehabilitering. Det saknas geriatrisk kompetens, alltså kunskaper om åldrandet i stort sett på det här sjukhuset. En av anledningarna till att jag har varit och föreläst där i 2 dagar för några hundra av personalen. Naturligtvis 0 läkare lyssnar. För att jobba med gamla människor är ju lågstatus i Östersund tydligen. Men det kan alltså löna sig. Vi kan minska vårdtiderna för äldre människor på Östersunds sjukhus genom att öka kompetensen och höja kvaliteten i behandling. 30% kortare vårdtider skulle kunna klara av hela Jämtlands underskott i landstingsbudgeten de närmaste 10 åren. Ett annat exempel från Kanada. Jag vet inte om ni kommer ihåg, det var stor. Jag medverkade i en serie artiklar i Dagens Nyheter någon gång 2008. Det var en kanadensisk studie. Man hade totalt 16 000 demenssjuka människor. 8 000 bodde hemma, 8 000 bodde på äldreboenden. Och så fick de det som läkemedelsbolagen kallar BPS. Det är beteendemässiga och psykiatriska symptom i demens. Och vad får man då? Och då får man Risperdal eller Zyprexa eller Seroquel eller någon annan schizofrenimedicin. För de symptomen. Att man är stökig, orolig, aggressiv, skrikig och störande. Inom en månad var det 4 gånger fler antingen döda eller inlagda på sjukhus med allvarliga medicinska komplikationer. Man gav alltså schizofrenimedicin mot lungembolier, hjärtinfarkter, förstoppning, urinretention och liknande saker. Alltså de här demenssjuka människor hade bakomliggande sjukdomar som orsakade att de blev oroliga, ängsliga, aggressiva, störande, skrikiga, vandrande. Men man behandlade dem med schizofrenimediciner för att de skulle bli lugna. Man gav dem alltså läkemedel som fyrdubblar risken att ge dem stroke. Och de där läkemedlen, det där är en annan studie som kom 2009. Man hade människor som stod, dementa som stod på såna här Risperdal, Haldol, Zyprexa och liknande. Och sen lottade man, hälften fick fortsätta, hälften fick placebo. Och de som stod kvar på medicinen dog dubbelt så mycket. Eller dubbelt så stor andel. Alltså vi medicinerar med skadliga, farliga mediciner på felaktiga indikationer. Den enda studien som inte läkemedelsbolagen har gjort där man lottade demenssjuka med sådana här symptom att få Haldol, Zyprexa eller Seroquel visade 0 effekt på de här symptomen men bara en massa biverkningar. Och det är inte så konstigt. Jag menar, har vi en svår hjärnsjukdom, hur sjutton ska vi tro att vi med något piller som hämmar någon transmittor i hjärnan att vi ska kunna fungera? Så går det inte. Man kan inte behandla. Det är ungefär som att skicka in en elefant i en porslinsaffär. Ett läkemedel som blockerar massa signalsubstanser i hjärnan. Det är klart att det inte fungerar. Speciellt ett läkemedel som bygger på principen att man behandlar människor som har för mycket dopamin, alltså schizofreni. Och de här gamla med demens har brist på signalsubstanser. Korkat att försöka hämma deras signalsubstanser när de har brist på det. Ja. Det här är också ett annat stort problem, att man i sjukvården inte skiljer på det normala åldrandet och sjukdom. Åldrandet gör att hjärtat pumpar mindre effektivt. Men det är en hjärtsjukdom gör ju också det. Men ofta skiljer man inte på detta, utan man sätter in behandling. Normalt åldrande kan vi inte behandla. Ja. Ett av de uppdrag jag nu har av Socialstyrelsen är att skriva nationella riktlinjer för vården av de mest sjuka. Det är ett omöjligt uppdrag. kan jag säga. Och det främsta orsaken till att det är omöjligt är att det saknas nästan helt forskning. Det finns inget läkemedelsbolag som vill testa läkemedel på personer över 75 år. Och skälet de anger är att vi kan inte testa läkemedel på äldre av etiska skäl. För de får så mycket biverkningar. Det är det svar jag får. Ja, de har alldeles rätt. Och då är det så himla bra att vi ger gamla de här medicinerna som vi inte vet hur de verkar. Eller så att det finns bara ett sätt att jobba. Det är att en doktor sen sätter in medicinen. Följer upp och utvärderar att det verkligen hjälper patienten och inte ger allvarliga biverkningar. Kontinuitet. Att doktorn tar ansvar. Sen måste han kanske ha hjälp av närstående och sjuksköterskor och undersöker som hjälper honom att upptäcka när biverkningarna kommer. Min erfarenhet av att jobba i 35 år med demenssjuka är att ungefär, trots att jag tror att jag har läst mer och kan mer och har mer erfarenhet än de flesta av att behandla demenssjuka människor, även om jag anstränger mig att göra så rätt som möjligt så blir det fel i hälften av fallen. Men eftersom jag alltid inom en vecka utvärderar effekter och biverkningar så kan jag oftast rätta till det innan det blir alldeles på tok. Och den doktorn, när jag kommer och ska prata för läkare och hör dem säga att det här med äldre, ja, det är inget större problem, det kan vi. Då vet jag att här måste det vara livsfarligt att vara gammal. Den doktor som tror att han kan behandla äldre, han har ingen aning om vad han pratar om. Jag vet att jag inte kan behandla äldre. Trots att jag ägnat 35 år och forskat och varje dag läser åtminstone 10-tal internationella artiklar om äldre, så kan jag inte. Men jag kan i alla fall minimera mina misstag. Ett annat problem är ju som sagt att vi inte känner igen. Vi upptäcker inte att alla människor har en depression. Speciellt demenssjuka människor så känner vi inte igen. Vi känner inte igen deras kärlkramp och deras hjärtinfarkt. Många demenssjuka människor är oroliga, ångestfyllda, rastlösa för att de faktiskt har kärlkramp men de har inte ont i bröstet. Eller de kan ha ont i bröstet men kan inte uttrycka det. Eller ett magsår. Och de har inte ont i magen. Jag läste en doktorsavhandling som kom för en del år sedan som visade på gamla människor som dog av blödande magsår. De flesta hade inga magsmärtor. Hur fara ska vi veta att de har ett magsår då? Vi kan inte ana hur många gånger jag har blivit lurad av gamla dementa människor som sagt nej, jag har inte ont i magen. Jag har klämt dem på magen, de har inte ont i magen. Och liksförbaskat så upptäcker man att har man lite avföringsprover så är det blod i avföringen, så gastroskoperar man och så har de ett stort magsår. Speciellt gamla kvinnor kan man aldrig lita på. Det finns inget lömskare än gamla kvinnor. Det vanligaste anmälningsärendet till svensk äldrevård, speciellt när det gäller dementa, missade höftfrakturer. Det är det som fäller flest sjuksköterskor och läkare i äldrevården, att vi missar en höftfraktur. Jag menar, jag har stått 12 år som jourläkare på akutmottagning i Umeå, så kommer de gående lite låghalta och säger ja, jag har gått så här i 3 veckor och så är höften av. De har ju inte särskilt ont. De äter ju redan verkmedicin. Hälften av dem över 80 år äter ju 6 Alvedon om dagen. Och så kanske de äter något antidepressiv och något antiepileptikum. Alltså, man ska också ha klart för att det är massor av olika mediciner som påverkar smärttröskeln. Som gör att patienten har jättefarliga sjukdomar, allvarliga tillstånd. Men de har en massa mediciner som tar bort symptomen. Och när man ska bedöma en demenssjuk människa så måste man naturligtvis alltid titta på hur många läkemedel har patienten som kan förändra symptomen. Vilket är det värsta läkemedlet som lurar doktorn? Jo, det är om de står på kortison. Prednisolon alltså. För det dämpar inflammation, det dämpar smärta. Sätter ner immunförsvaret. Livsfarligt. Men livsnödvändig medicin. Den här kvinnan ni vet som på ett år blev gravt dement av värkmedicinen. Som hade polymyalgi. Hade hon fått rätt diagnos från början så hade vi botat henne med kortison. På en vecka hade hon varit symptomfri och hon hade aldrig blivit dement. Sorgligt. Oj. Ja. Det jag är mest bekymrad över när det gäller akutsjukvården är att man inte skiljer på akuta förvirringstillstånd och demens. Är man dement så tror man att det hör till att de är akut förvirrade och det hallucinerar och det är stökigt och oroligt. Och det, mer fel kan man inte ha. En demenssjukdom, en okomplicerad demenssjukdom, det är ett ganska konstant tillstånd. Från vecka till vecka. Över några månader blir det en liten försämring kanske. När en demenssjuk människa ibland är totalt oredig och ibland är ganska klar och fungerar rätt bra. då är det någon komplikation som han måste leta efter och hitta den bakomliggande orsaken. På äldreboenden den vanligaste orsaken, det är ju att det är för stökigt. De blir hjärntrötta. Om ni har på ett demensboende så är det 15 stycken. Jag vet inte hur stora avdelningar ni har, men en gång i tiden så insåg jag att mer än 6-8 ska man inte bo på ett äldreboende. Och nu, bara för att spara pengar, så är det jättestora enheter igen. Va? Ungefär som vi hade på 70-talet. Och då blir miljön för stökig för dem. Precis som små barn som är på dagis och inte får vila på dagen. Får inte sova middag. De blir hjärntrötta. De blir övertrötta. Och blir de mer och mer oroliga framåt kvällen. Och så vad ger man dem då? Massa lugnande medicin. Och då blir ju hjärnan så mycket piggare och fungerar så mycket bättre. Jo, just det. Så att det här måste vi se på ett helt annat sätt. Nej, det här orkar jag inte prata om. Alltså, det här är ju tyvärr så att när vi ska medicinera äldre så innebär åldrarna att man får förändrade förutsättningar att ta upp läkemedel. Man får en förändrad distribution. Vi ska se, har vi någon? Vi kanske har något bra exempel. Ja, men titta, där sitter ju standardpatienten, 30-årig man, 80 kilo. Kan det stämma? Är du yngre? Okej. Okay. 25 då? 24. Okej, okay. Men du duger just nu. Ja. Du kanske väger lite mer än 80 också. Ja, men vi säger att du är en standardpatient, en sån där som det står om i FASS. Alla doser som står där, de gäller dig, va? Och sen här, den här dementa damen jag hade hand om på toaletten för ett tag sedan. 40 kilo, 90 år. Där sitter det 55-60 liter vatten. Här har vi 20 liter vatten och vi ska ge mediciner som är vattenlösliga. Tror ni att vi måste ge lite mindre till den här? Ja, du har 60 liter vatten, hon har 20 liter. En tredjedel då ska hon ha. Sen så är hon ju då på grund av att hon är gammal, har färre receptorer i sina nervceller och så är hon dubbelt så känslig. Alltså ska hon ha en sjättedel av din dos. Den dosen som står i FASS. Sen är det ju så att hon är 40 kilo. Njurarna. Hennes njurar utsöndrar läkemedel ungefär en tredjedel av dina njurar. Om det är en typisk 90-åring på 40 kilo. Vad var vi nere på nu? En tredjedel och hälften av en tredjedel var en sjättedel. Och så var njurfunktionen en tredjedel. Då blev det en artondel. Hon ska ha en artondel av din dos. Och ni är några sjuksköterskor här. Hur ofta brukar ni dela tabletterna i artondelar? Den vanligaste orsaken till att gamla människor blir sjuka i det här landet. Hamnar på sjukhus, läggs in på akuten. För höga doser. Det är nummer ett. Det är den vanligaste orsaken till att gamla blir sjuka i Sverige och hamnar på akutmottagning och läggs in på sjukhus. För höga doser av läkemedel. För att man inte har koll på det. Ja, nu hade vi bara kommit till tredje punkten. Men sen kom faktiskt den där sista punkten med att hon är mycket känsligare. Får mycket lättare biverkningar. Både effekter och biverkningar av läkemedel. Och sen var det njurarna som också har slant med utsöndringen. Och så. Och det vi nästan aldrig kan förutsäga, det är hur känslig du är. Det kan vi bara ta reda på genom att göra ett litet experiment. Prova ge dig. Tänk efter. Vilken dos skulle vi våga prova på dig? Och sen efter en vecka kolla. Mår du bättre eller har du fått någon biverkning? Senast efter en vecka kanske. Det finns ingen doktor som klarar det här. Det finns några kliniska farmakologer som tror att det går att göra rätt. Regeringen har ju resignerat totalt. Man har insett att nu, det har man bestämt att ett halvår, ett år efter man har gett fel medicin, då ska man göra en läkemedelsgenomgång så att patienten, då har patienten oftast hunnit dö redan av biverkningar. Istället för att faktiskt kräva att den doktorn som sätter in medicin i lag borde vara skyldig att ta ansvar för den medicinering han sätter in. Det finns ingenting doktorn lär sig så mycket på som sina patienter, om man lyssnar på dem. Men med stafettläkare så kan vi aldrig få det här att fungera. Ja, sen kan vi prata om hur mycket som helst om vad som händer i kroppen. Jag tror att ni skulle förstå det. Läkarkåren har problem. Här har ni då en lista på läkemedel som Socialstyrelsen säger får man inte ge till äldre. Läkemedel med antikolinärisk effekt som hämmar det där acetylkolinet i hjärnan. Och jag säger att över hälften av alla gamla har minst ett läkemedel som hämmar acetylkolinet. Och hur märker man det? Jo, man blir torr i munnen. Man blir förstoppad. Man får ont av saltsyra i magen. Med sämre näringsupptag. Man kan få svårigheter att kissa så man måste ha kateter. Man kan få högt ögontryck så man får grön starr och blir blind. Av de här läkemedlen. Som har de här biverkningarna. Och över hälften alla gamla står på något sånt läkemedel. Fast Socialstyrelsen har skrivit att sådana här läkemedel ska inte äldre ha. Ett av de värsta exemplen är en sömnmedicin som heter Propavan. Som Läkemedelsverket skrev för 16 år sedan. Skall aldrig användas till demenssjuka och helst inte till äldre överhuvudtaget. På grund av att det har så allvarliga biverkningar. Det hämmar inte bara acetylkolin utan det hämmar också dopamin. Så det är dubbelt olämpligt det här läkemedlet till äldre. Men jag hoppas att det inte är några äldre i Jämtland som står på det längre. Det är det. Ja. Jag tycker att det kan vara rimligt att använda det till yngre missbrukare. Eftersom det är en sömnmedicin som det man inte kan missbruka. Och det beror naturligtvis på biverkningarna. Men att ge det till äldre sköra människor, fullständigt vansinnigt. Och där har jag alltså landets främsta experter skrev redan en bok åt Läkemedelsverket 96 som säger det här läkemedlet ska inte användas. Förra året var det 400 000 recept med det här läkemedlet som skrevs ut i Sverige. Ja, allergimediciner. Det borde alltså vara fängelse att ge Atarax till demenssjuka människor. Men det förekommer väl inte i Jämtland. Tavigyl kan också vara väldigt olämpligt. Och alla schizofrenimediciner. Det är vad Socialstyrelsen säger är olämpligt till äldre. Liksförbaskat står 20% av dem över 80 år på läkemedel, alltså schizofreniläkemedel i Sverige. Ja. Ja, det kan man ju fråga sig. Vad är det som styr förskrivningen av läkemedel till äldre? Det kan man fråga sig. Va? Ja, nu har vi ju en del sådana här riktlinjer, alltså kvalitetskontroll, vilket innebär att man rapporterar hur stor andel av gamla människor som står på tre psykofarmaka samtidigt ingår i de här kvalitetsregistren. Så att det är möjligt att det leder till att man blir lite mer återhållsam. Man mäter öppet. Man skulle kunna mäta ner på enskild doktor och se vilka är det som skriver ut mest tokiga läkemedel, men det har inte läkarkåren velat gå med på. Nej. Ja, det är väl inte så mycket resor numera. Nej, men 90% av den utbildningen läkarna får styrs av läkemedelsbolagen fortfarande. För arbetsgivaren kostar ju inte på läkarna någon utbildning. Så man kan säga att det är ju ett tvegat problem att landstinget... Jag menar, det är brist på utbildning av... Personalen leder faktiskt till ökade kostnader och felaktig läkemedelsbehandling. Så landstinget borde ju sluta säga att vi har utbildningsstopp här. Det var jättekonstigt att jag kunde komma och utbilda nu ett par hundra här. Som de har satt stopp på pengar till utbildning. Men det var pengar som landstinget har fått utifrån att satsa på utbildning om äldre till personalen på akuten här. Och för ambulans i länet. Så jag fick komma hit i alla fall. Jag får ju inget betalt, men universitetet får betalt. Jag är gratis. Ja, det här är ett jätteproblem med andningsuppehåll. Sömnapnésyndrom som ungefär hälften av alla dementa har. Som 60-70-80% av alla som har stroke har. Som 40% av alla hjärtpatienter har. Vi gjorde så kallad polysomnografi på alla som kom med höftfrakturer. Hälften av dem hade andningsuppehåll under sömnen. De hade ofta ramlat på väg till toaletten på natten. För de gör ju det, de som har sömnapné. De är omtöcknade av syrebrist. De får ökad urinproduktion på natten och ramlar ofta på väg till toaletten på väg under natten. Har man såna här andningsuppehåll, då får man inte ta starka värktabletter. Och man får inte sömntabletter eller lungtabletter. Om man inte kopplar på en pulsoximeter, alltså som registrerar syrehalten. Jag har nyss varit konsult åt Uppdrag granskning igen. Det kommer ett ruggigt program ett tag framöver som just handlar om det här. Där läkare i princip dödar patienter genom att ge sådana här läkemedel till den som har sömnapné. Oförsvarbart, borde leda till livstidsfängelse eller åtminstone någonting åt det hållet. Men det här kommer naturligtvis inte leda till någonting för de här läkarna, kanske. Jag vet inte, vi får se. Det är alltså en stor del av våra demenssjuka gamla människor som lider av detta. Där man inte vet att de lider av detta och så ger man dem farliga läkemedel. Ett annat problem som Gulli var ett exempel på, hon som också var i Uppdrag granskning, det är ju att några av de vanligaste medicinerna vi ger till demenssjuka människor, nämligen bromsmediciner, antidepressiva och neuroleptika, alla de sänker kramtröskeln och ökar risken för epilepsi. Och då ger man dem epilepsimediciner och då blir de mycket mer demenssjuka. Ja. De flesta gamla som ramlar, och särskilt demenssjuka, ramlar extremt mycket och de är extremt känsliga för läkemedel. Den studie vi har publicerat, där vi väldigt noggrant har letat orsaken till varför demenssjuka ramlar, säger att ungefär hälften av fallolyckorna hos demenssjuka beror på läkemedelsbiverkningar. Hälften av deras höftfrakturer alltså, och andra frakturer. Nästan ytterligare en tredjedel beror på urinvägsinfektioner och andra infektioner, magsjukor och liknande. En del drar av, eller ramlar och bryter benen och slår ihjäl sig av på grund av små epileptiska anfall som de också kanske får av läkemedel. Och en del får små proppar och ramlar. Problemet är att fallskadorna i Sverige har ökat med 50% de sista 10 åren trots att alla landsting och många kommuner jobbar med fallprevention. De sista 10 åren har Försvarsdepartementet haft ansvar för att förebygga fallolyckor. Försvarsdepartementet har tyvärr väldigt dålig koll på läkemedelsbiverkningar och urinvägsinfektioner hos gamla kvinnor. Så fallförebyggande arbetet har missat de viktigaste orsakerna till fallolyckor och fallskador hos de som får mest höftfrakturer i Sverige till exempel, de demenssjuka. Försvarsdepartementet. Ljuger ni? Nej, jag bara skojar med det. Nej då. Det är faktiskt så att sedan 10 år tillbaka fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ligger under Försvarsdepartementet ansvar för att förebygga fallskador i Sverige. De har ansvar för att förebygga trafikolyckor. De är ansvariga för att förebygga Estonia-katastrofer. De har ansvar för en del saker i Afghanistan. Brand och drunkning. Fallolyckor orsakar fler dödsfall än alla andra olyckor i Sverige. Och den här myndigheten har tyvärr inte koll på att den vanligaste orsaken till att man dör av fallolyckor, det drabbar gamla, dementa. Och det orsakas av läkemedelsbiverkningar och till exempel urinvägsinfektion. Men de flesta doktorer ni träffar kommer också säga att man blir inte förvirrad av urinvägsinfektion. Och jag tar mig för huvudet. I min vardag så blir ju de här gamla förvirrade varenda gång de får en urinvägsinfektion och behandlar den, så blir de, går förvirringstillståndet över och så är de stadiga på benen och ramlar inte. Får jag hålla på 5 minuter, även om jag har bråttom tumor? Får jag hålla på 5 minuter till? Ja. Det finns en forskare i England som heter Colm Cunningham. Han gjorde en väldigt spännande studie. Han tog råttor och så de lärde sig snabbt att gå i en labyrint och hitta, för de fick en liten belöning i slutet. De hittade jättesnabbt. Och sen så sprutade han lite lipopolysaccharider på dem. Alltså ungefär som om de fick en urinvägsinfektion. Orsakade en liten inflammation. Och de där friska råttorna, det var ingen skillnad. Okej? Ni som har haft urinvägsinfektioner som är unga, ni blir inte förvirrade av era urinvägsinfektioner. Och så tog han råttor och så gav han dem Alzheimer light. Han tog bort 20% av nervcellerna i hippocampus, det där området. Och så de lätt Alzheimer, klarar den där labyrinten ganska snabbt och effektivt. Och så sprutar han lite lipopolysaccharider på dem. Alltså som om de fick en urinvägsinfektion. Och då blev det totalt kaos för de där små råttorna. Och det är det här som är det viktigaste med det jag säger idag när det gäller de gamla med demenssjukdom. Har du en hjärnsjukdom så blir du så extremt mycket känsligare för en urinvägsinfektion, för en magsjuka, för ett läkemedel, för en fraktur, för att du har tandvärk. Det kan bli totalt kaos i hjärnan och ganska små påfrestningar för att du är så mycket ömtåligare. Ja, det här har vi sagt, den vanligaste orsaken till att gamla blir sjuka i Sverige. För höga doser, olämpliga läkemedel och sen en olämplig kombination, interaktioner, att läkemedlen påverkar varandra på ett tokigt sätt. Ja. Ja. Ibland vet man vad tre läkemedel gör. Men du vet, jag fick för ett tag sedan in, fick jag in en patient på ett äldreboende med 37 läkemedel. Och jag menar, då kan jag bara dra en slutsats. Den här patienten måste vara fruktansvärt frisk som har överlevt det här. Ja. Och sen tar man bort 30 och då är hon ju faktiskt ganska frisk. Ja. Men många läkemedel är alltså inte huvudproblemet, utan de vanligaste problemen är att doktorn, ska vi säga att han är korkad, inkompetent, dum i huvudet. Han doserar inte läkemedlen rätt. Fast jag tycker han borde kunna åtminstone anpassa dosen lite bättre. Och han har ju tittat på Socialstyrelsen. Han är ju inte analfabet. Han kan ju läsa Socialstyrelsen riktigt. Den här sortens mediciner ska vi inte ge till äldre. Och försöka låta bli. Och sen så finns det massa fina dataprogram där man kan kolla att om vi blandar massa läkemedel så kommer det varningssignaler och så säger, ja, här bör du se upp när du blandar de här sorterna. Ja. Ja, det kan man faktiskt. Ja. Jag kan berätta att jag har i 10 års tid jobbat med först med Apoteket AB och Apoteket Service AB för att jobba fram de här databaserna där du kan gå in på åtminstone Apoteket AB här och säga, kan du kolla alla mina mediciner som jag har tagit ut om vi har någon olämplig kombination. Det har de i sina dataprogram just nu. Och jag hoppas, vi jobbar just nu på att få detta systemet tillgängligt så att doktorn, när han ska förskriva ett läkemedel, så larmar det för höga doser, olämpliga läkemedel, livsfarliga kombinationer. Dubbelförskrivning. Patienten har redan ett liknande läkemedel. Och detta kommer, vi testade, nu börjar testa det på läkare, när läkare ska förskriva läkemedel om ett par månader. Då finns det att prova för läkaren att använda det. Jo. Men däremot så tror jag att man behöver, om man inte är kunnig, så behöver man kanske hjälp av en apotekare att tolka och förstå. Och man har kanske svårt att göra någonting åt det själv. Ja. Sen slår man upp i FASS och det som står i FASS gäller inte äldre. Det här är den vanligaste medicinen som gamla kvinnor i Västerbotten har. De fem vanligaste biverkningarna de får, de står inte i FASS. För de biverkningar som står på det här läkemedlet är vad sådana som du fick när du åt det här medicinet i en måttlig dos under ett par månader. Men gamla kvinnor som får den här medicinen, de blir torra i munnen. Var står muntorrhet? Det står inte. De blir förstoppade. Nej, det står inte heller. De blir yra. Det står inte heller. Gubbarna får erektionsproblem. Det står inte heller. Ja, alltså. Och några biverkningar till. Några av de vanligaste. Ja, de kissar ner sig också. De kan inte hålla urinen. Och en del får svårt att kissa. Ja, det står inte heller. Visst är det konstigt? Eller oacceptabelt? Att läkemedelsbolagen behöver bara redovisa biverkningarna som de registrerar när de testar läkemedlet på unga, friska män. Något annat står inte för vissa läkemedel i FASS. Fortfarande. Fast det där gjordes för 20-30 år sedan. Och att vi idag tycker ju att vi måste testa läkemedel på äldre. Men förr i tiden testade man ju inte ens på kvinnor. För kvinnor är ju knepiga. Gamla kvinnor kan man aldrig lita på, sa jag nyss. Och unga kvinnor, de är extra lömska. För de kan ju bli gravida och det kan vi ju inte testa ett läkemedel. För då kan det bli problem för fostret. Så man har alltid bra förklaringar varför man inte testar läkemedel. Ja, alltså nu har jag kommit till bild 55 av 102. Och nu tänker jag, ja, gamla människor får annorlunda biverkningar. nu. Ja, det var Furix, Lasix, Impugan. Den vanligaste vätskedrivande medicinen som äldre får. Ger muntarhet och förstoppning och yrsel. Men de vanligaste biverkningarna står inte i fast. Däremot står det att man kan få förhöjd urinsyra. Så den medicinen är den näst vanligaste orsaken till att gamla får ledvärk. De får nämligen gikt av den. Ja. Det finns mycket mer att säga. Jag kan skrämma livet ur er om ni vill det också. Men se fram emot att när ni blir dementa så kanske ni har tur. Och blir en lycklig dement person som glömmer alla bekymmer och all oro för farliga läkemedel och farlig sjukvård. Och njuta av livet då varje dag. Men för att uppnå detta måste vi naturligtvis se till att vi har en god äldrevård. Och därför tycker jag att det är väldigt viktigt att ni stöder Demensföreningen här och Demensförbundet i Sverige. Inte Alzheimerföreningen. Visserligen får jag forskningsanslag från dem också. Men Alzheimerföreningen, det är läkemedelsbolagen som har startat. Och det är de som gör väldigt mycket reklam. Och just nu så är de ju granskade för att de betalar ut 360 000 till sin ordförande, Stefan Sauk. Man alltså använder pengar för forskning till att... Ja. Ja, det skulle inte förvåna. Ja. Jo, men alltså Demensförbundet som Demensföreningen här är medlem i, den organiserar alla demensföreningar i Sverige utom Alzheimerföreningarna. De har ingen koppling till läkemedelsindustrin. Och jag sitter i deras forskningsstiftelse så att ni kan lita på att varenda krona som går till deras forskningsfond går till forskning. Så att om ni ska på något sätt stödja forskningen för att leda till en bättre vård av demenssjuka människor så ska ni i första hand stödja Demensfondens stiftelse via den demensföreningen ni har här i Storsjöbygdens demensförmedling heter det. Ja.
Tackar.
Okej. Tackar.